Välkommen till Placera-podden och den här veckans upplaga av vår veckosammanfattning som den här gången kommer lite tidigt eftersom att vissa av oss ska jobba hemifrån imorgon. Den här gången har vi den stora äran att ha börsveckan Lars Frick här.
Hej!
Välkommen!
Tack!
Kul att ha dig här. Jesper är sjuk.
Kul att vara här.
Jesper är sjuk tyvärr. Ja.
Och så jag är ständig in.
Du är ständig in och Carl Lans sitter här som vanligt mitt emot mig.
Ständiga.
Ja, och jag är Per Ståhl och jag ska sitta still idag. Jag
får också ganska ständig. Ja.
Och jag heter Elinor Bäcket.
Ja, vad har ni för observationer? Eller vad, Elinor, du som tradade så hårt förra veckan.
Det är väl mitt sämsta innehav just nu.
Vilket är det bästa innehav?
Mitt bästa?
Ja.
Det är ett litet fastighetsbolag.
Vad spännande att vara. Vad kan det vara?
Som heter Fastator.
Mm. Oj. Mm. Det är nog väldigt litet. Fast. Jag känner inte till det.
Inte jag heller.
Nej, men det är litet. Det är det absolut. Jag vet inte exakt
lista
hur litet.
Är det på? Runt det låter inte som det på en börs. Utan det låter som det på en lista. Förstår du? Förstår du skillnaden?
Ja, men de ska byta. De ska byta.
Har du någon
men
profil
då? Men de har gått
då?
Upp sen i våras 70. Närmare 75%.
Det är bra.
Så det är
fantastiskt bra.
Vad gör han för
trevligt.
Något? Alltså vilken typ av fastigheter? Och
ja, alltså det är ganska mycket samhällsfastigheter.
Mm. Mm. Det är populärt.
Det är väldigt poppis. Mm. Jag vet inte, ni har väl bättre koll på hur det här SBB har gått till exempel.
SBB går ju som tåget. Mm. Det går fruktansvärt bra. Mm. Kursmässigt och insiders köper satt det så härliga till. Det är ju mångmiljonköp var och varannan vecka.
Mm. Jag har aldrig sett ett bolag som har haft så mycket insiderköp.
Nej, det är rätt fascinerande faktiskt.
Det är oerhört mycket.
Och jag menar, om man tittar på hur kursen har gått så är det ju ännu mer imponerande att fast kursen går som ett skollatroll så fortsätter de att köpa. Så att det visar ju att ledningen där verkligen tror på idén. Och de är ju väldigt aktiva på förvärvsfronten också.
Ja, jag tror att de får billigt kapital.
Ja,
det är lätt
visst,
att låna, ställa ut obligationer och så. Ja. Och låna kapital idag måste
så
vara.
Fastator låter inte så dumt. Ja, för den här typen av fastigheter precis, det är väl exakt det banker vill låna ut på. Långa kontrakt, stabilitet, väldigt tydlig transparens eller visibilitet och någon sån anglosism som man använder.
Och det är lätt att få obligationer, tror jag.
Ja, det är inte bankerna vill finansiera sig. Så det är ju verkligen cash machine. Det är bara att köpa sig glad ut.
Ja, men vad bra. Det blir jättebra inledning på min första spaning i veckan faktiskt.
Var...
För jag satt och tittade på lite hur flödena har varit sista månaden.
Ja.
Och Bofa kommer med sin vanliga så här månadsenkät. Och då har investerarna gått defensivt. Och fastigheter var nummer två, tror jag. Eller där man näst mest har överviktat nu kortsiktigt då, senaste månaden. Globalt sett.
På alla marknader alltså?
Ja, på alla marknader. Och man ser recensionsrisken som det största liksom, hotet nu. Då, att det ska bli någon djupare lågkonjunktur. Då, att det ska dra ner bolagsvinsterna och sådär. Då har man gått defensivt. Och sen nu sitter jag faktiskt och tittar på senaste månaden hur fonderna har gått och fondflöden lite då. Och då hittar jag faktiskt Europafonder. Alltså branschfonder, Europafonder med fastighetsinriktning. Det är vinnarna sista månaden. De är upp. För börsen har ju i princip varit flatt senaste månaden. Och rört sig lite upp och ner även globalt. Ja, det är inte varit. Det är ju stora intradagrörelser. Men summerar man månaden så är det ju sidledes marknad. Men inte hos europeiska fastighetsbolag uppenbarligen då.
Mm.
Så de fonderna har gått, de har tvåsiffrigt senaste månaderna. Och vi pratade ju nyss om det, vi hittade ju ett tyst bolag har jag hittat nu som alla fonder
du äger. Menar Vonovia eller?
Vonovia, precis.
Det är ju Europas största fastighetsägare eller hyreslägenhetsägare. Mm.
För det är väl det man vill ha. Jag tänker, ofta man pratar om fastigheter så, alltså jag skulle till exempel knappt vilja ta retailfastigheter med tång. Men det blir så lätt att man... Men det är, om man då ser till de här fonderna, är det liksom absolut mest bostäder då, eller?
Ja,
det är enbart hyresfastigheter.
Just det bolaget, men inte just fonden. Alltså hur...
Nej, fonden var mycket, men det är mycket hyres... Den som hade gått bäst var Jan, en brittisk fondförvaltare. Och den var outstanding bäst på 5 år också. 130% avkastning på 5 år i svenska kronor då. Men det var mycket hyresfastigheter. Och även i Spanien hittade jag bolag... som hade hyresfastigheter. Jag hittade franska, nu har jag tappat namnet.
Gesina heter den.
Gesina, ja.
Det är ju hyresfastigheter i Paris
och Lyon. Och Lyon var det. Det var deras, hubben är Paris och hubben ute i landet, minihubben då, Lyon.
Så det är hyresfastigheter som är grejen?
Alltså. Det verkar som att det är grejen.
Mm. Det blir en bra poäng där, Elinor. Ja. Det är så lätt man tänker en sektor. Att det är ju ett grovt mått. Retail,
lite
fastigheter, läkemedel. Men man måste se liksom nyanserna, devil is in the detail. Och i synnerhet då att i Sverige kanske, att fastighetssektorn har varit så otroligt pressad på grund av bostadsutvecklare med hög profil som Oscar Properties som är med på rubrikerna varje dag. Så får man intrycket av att hela marknaden havererar. Men det gäller väl att förstå just dynamiken, att ja, det gäller en viss typ av fastigheter eller kanske vissa regioner. Så det är det som skapar köpläge, tycker jag ofta är intressant. När en sektor är så pressad så kan man se att många aktier åker med bara farten.
De dras med liksom.
Visst.
Eller kanske upp också.
Ja, då. Uppåt då. Absolut, så är det ju också.
Har du några fastighetsbolag i din privata?
Nej.
Det är inte jag heller.
Nej.
Alltså jag är helt klinisk ren, ja, vilket
i min backtrade, bra. I min backtrader-portfölj är fullsmäckad med fastighetsbolag.
Ja, såklart.
Portföljen aktier jag borde ha haft. Jag minns fortfarande första gången jag träffade SBB som var för ett par år sedan, gick därifrån och var väldigt imponerad av Ilja Batalian.
Jag kommer ihåg att du pratade om det.
Ja, men det visst, jag. Du sa att han var verkar jättesmart. Alltså. Det kommer jag fortfarande ihåg. Ja, men du sa att du fick jättebra intryck.
Sen skriver någon analys om någon vecka och sen går det två veckor, tre, fyra och glöms bort.
Jag var med om exakt samma grej. Jag träffade Ilja när aktien stod i 7 spänn. Tror jag. Då tänkte jag också att det här borde man nog köpa. Liksom. Men så gjorde jag inte det.
Nej.
Jag köpte sen på
70 eller?
Nej, jag köpte faktiskt ganska bra. Jag kom in på 11-12 kronor tror jag.
Ja, fortfarande bra. Var nästa. Och redan på den nivån var aktien lite ifrågasatt. För de handlas ju nära, eller kanske lite, de handlades ju redan då med en liten premie på substansen. Men caset var ju substansen skulle växa.
Mm.
Och då är det så lätt man som analytiker tänker så här, ja, det kanske är 15-20% potential. Så att det blir ju ofta ganska genomsnittligt. Det var någon som sa att man överskattar rörelser på kort sikt och underskattar dem på lång sikt. Och så där blir det ofta att bolag som verkligen går bra, det känns ju väldigt svårt att lägga in i prognosen att bolag ska dubbla omsättningen. Men ibland så slår det ju till och då, ja, det är precis som SBB.
Och för den oinsatta, vad står ni där då?
Drygt 20.
Och det är ingen...
Och
det är
fortfarande ingen, jättemycket insiderköp.
Men det är premie antar jag.
Eller ja, liksom du mot får substansen betala. Ja.
Men hur länge funkar det? Det känns ju lite, jag var ju på seminarium förra veckan när de pratade om kinesiska aktier. Det här kapitalet som har hittat i Kina, de köper bara stora bolagen. Det är lite så här teddy bear index. Liksom man sitter och kramar de här för de är trygga. Det känns tryggt liksom. Inte fastighetsbolagen lite likadant och det stora tyska, för det hittar alla fonder. Och det är klart, det är Europas största fastighetsägare jag har förstått. Vonovia.
Alltså Vonovia handlas till rabatt fortfarande faktiskt.
De handlas fortfarande till rabatt. Ja. Men de här liksom,
hur länge kan man ha en premie? Precis, det är ju en bra fråga. Det kan ju inte vara för evigt då, men tanken är ju att man har värdeutveckling i beståndet. Mm. En klassiker är ju till exempel att man renoverar.
Mm.
Och då får du ju upp...
Chockhöjer hyrorna.
Och chockhöjer hyrorna, ja. Så finns det lite olika sätt och ett annat. Om man har i med att SBB, just om man fortsätter med det som exempel, att de är ändå hyggligt transaktionsintensiva, så ser man också att substansen växer genom förvärv. Och det ligger väl också i kursen då, som kan driva premie. Men normalt så ska det ju vara väldigt ovanligt då.
Men rapportperioden.
Ja,
rapportperioden. Ja, det är på allvar idag.
Ja, visst. Ericsson, Telia, Tele2, bland annat.
Assa Abloy. Avanza.
Avanza, just det.
Inte minst. Men hur var de stora bolagen, ni som har hunnit Lars?
Ericsson tyckte jag var intressant. Väldigt imponerande att de höjer omsättningsprognosen med runda slängar. Nu är ett intervall då, men ser 20 miljarder som är nästan 10% upp. Man pratar mycket om 5G. Så att det, men samtidigt så guider man för att marginalerna kommer vara lite sämre närmaste åren då, i med 5G-utbyggnaden och sådär. Så det tycker jag ändå är ett styrkebesked. Jag tyckte det var en bra rapport. Aktien har ju gått väldigt bra innan, sen tappat en del på sista tiden, så får väl kanske tillbaka lite idag då.
Och den får lite hjälp av Trump också.
Ja, men det är ju väldigt mycket Kina där. Det kan ju du, Pelle. Att, Börje Ekholm nämner att 5G det är nästan synonymt med Kina, i alla fall i närtid. Det är där det kommer hända. Och det tycker jag är en risk. Man ser till dels handelskriget, men också kanske lite politiska dimensioner. Hur Kina agerar här i Sverige och mot andra länder. Att vara så beroende av av det landet kan nog bli en black om foten också. Mm. Jag vet inte.
Mycket politisk risk.
Ja, mycket politisk. Precis. Kanske oundvikligt. Ja, finns det inte i Kina så finns det inte i 5G. Då, det, ja,
då spårar jag ju som jag alltid gör. Jag byter ju alltid ämne. För nu tar jag upp politisk risk. Det har ju verkligen den senaste veckan visat sig om man har varit investerad i Turkiet.
Ja.
Då har man ju fått smaka på ordet politisk risk. Det är ju senaste månaden. Det är ju, där hittar du ju jätteförlorarna. Och vi har ju tittat lite på Istanbulbörsen. Den har vi ju slaktats vissa dagar.
Men har haft väldigt bra rallyn också.
Ja, alltså, det har gått att tjäna mycket pengar uppenbarligen.
Så man precis, är det stora dagsrörelser?
Ja, det är det. Och valutan rör sig också. Både börsen och valutan har rört sig jättemycket nu sista veckan nu som man började med den här utöka sitt säkerhetszon. Eller?
Offensiven.
Mm. Offensiven. Vår offensiven eller vad det är.
Ja, eller den har freds...
Freds-någonting. Den har ju något jättefint namn.
Ja.
Men det var på temat politisk risk.
Intressant.
Och det finns, jag pratade med en förvaltare igår som sa att det här är så här klassiskt. De drog parallellen lite med Ryssland. När man tappar, för Erdogan tappar ju lite opinion nu. Mm. Det gick inte så bra i valet i Istanbul. Och opinionen är inte så stark som den har varit. Att då startar man ett litet krig. Eller en offensiv.
Det handlar om inrikespolitik helt enkelt.
Ja, det är inrikespolitik och det är för att höja populariteten och sådär då. Och hitta någon...
Det brukar, på latin heter ju externos, timor, maximum, concordia, vinculum.
Oj,
intet skapar sammanhållning så som en yttre fiende.
Nej,
det är det som de romerska kejsarna brukar göra. När populariteten var låg så startar man ett krig helt enkelt.
Ja, och så verkar det vara i det här fallet. Vi får väl se. Jag tror att det är Turkiet kommer tillbaka. Men det var
intressant.
Mitt tema. Nu avbröt jag från rapportperioden så markant man kan göra.
Vissa bolag... måste ju verka på såna här marknader. Jag tycker också, ibland när vi i media kanske lyfter fram aspekter, så här, vad kan det nu vara? Telia har ju fått löpa gatlopp med god anledning i och för sig. Då för,
ja, men de har ju varit investerare.
Men det är ju så här, kan man finnas i vissa regioner överhuvudtaget om man inte så att säga, går ut i någon sorts ekonomisk, moralisk gråzon? Mm. Alltså det är ju verkligen ett vägval och för ett genuint globalt bolag. I synnerhet tycker jag telekom och infrastruktur och den här typen av verksamheter som ofta är lite nationskritiska sådär. Det gör det ju verkligen ett val. Att om man inte kan acceptera att göra affärer med diktaturer, då får man helt enkelt undvika den typen av aktier. Alltså jag ser det som oundvikligt för ett bolag som Telia. Så om man nu väljer att investera i Azerbaijan och Kazakstan, alla stanmarknader, eller vad vet jag.
Mm. Men det är väldigt svårt att dra gränserna också. För att jag menar, nu har vi har en våg i hela världen i princip som går mot mer totalitarism egentligen. Så när ska man då sluta investera i ett land? Ja. Är det där Polen är nu eller är det där Ungern är till exempel?
Ja.
Eller England, Storbritannien? Nej,
Nej, precis. Det är ju en väldigt svår gräns.
Det är väldigt, väldigt svårt. Det betyder ju inte att man inte ska tänka på det. Men jag tycker att man kan försöka komma ihåg det lite grann när man...
Vad tror vi om rapportperioden nu då? Som Elinor påpekar. Ja. Vad säger du? Du har ju suttit här på morgonen nu. Avanza är ju upp, mycket upp. Telia var sådär va?
Telia var sådär. Bland annat så kancellerade de ett återköpsprogram. Mm. Och det är ju inte bra, i synnerhet inte för en utdelningsaktie då. Där vill man ju se lite återköp och utdelningar. Och det tycker jag, det känns rätt svajigt. Det är som att Telia inte riktigt vet vad de vill. Om man är involverad i någon rätt komplicerad förvärvsprocess, det kanske bidrar åt det här beslutet att stänga återköpsprogrammet i förtid. Men,
ja, men management ska väl...
Ja.
Ja, men du har ju många plan där det inte är solitt eller hur man ska uttrycka det.
Så att, inte tummen upp för Telia.
Inte tummen upp, men Ericsson har lite tummen upp.
Ericsson tycker jag är bra, ja verkligen.
Assa Abloy tror jag passerade med en gäspning, verkar det som. I alla fall man kollar på börskursen, men jag har inte lusläst rapporten om man säger så.
Men du som har ett makroöga, precis.
Alltså, jag gillar
det kanske inte är cykliskt som kommer att vara den här perioden.
Ja, jag gillar Assa. Jag gillar ju Latour så mycket. De väger ju mycket i Assa. Jag tar det den vägen. Men det är ett välskött bolag. Mycket spännande förvärv. De gör ju småförvärv hela tiden. Jag gillar ju det.
Trots att favoritveden slutade.
Ja, men de har ju haft många favoritveder tycker jag. Ja, men... Svanberg började visst där en gång i tiden.
Plantskola
för
best and brightest.
Ja, uppenbarligen.
Är någon av er som har jobbat på Assa?
Nej.
Jobbat på Assa?
På Assa?
Ja.
Nej.
Jag tittar på plantskola för the best and brightest. Alla borde ju ha Assa i CV, tänker jag.
Ja.
Finns någon annan spaning? Vi var inne på retail. Där går det ju, nu är det inte det här den här veckan då, men här om veckan. Med jättevinstvarning från R&B och hygglig rapporten då får man väl lov att säga från Hennes & Mauritz. Tycker det är ett spännande sektor att under några år så var det ju väldigt bra utveckling för de renodlade onlinehandlarna, men även där så känns det som att det sviktar lite nu och det känns som att de stora varumärkena och kedjorna tar tillbaka lite av initiativet. H&M's online-satsning går ju väldigt bra och växer snabbt. Om man tittar på de 10 största onlinehandlarna så är tror jag 6 av de 10 rena varumärken, som till exempel Nike.com säljer mer på sin egen hemsida än vad de flesta så att säga sportkonfektionsbolagen gör på sina då. Så det tänker jag att det där, och lite samma analogt så här fenomen kanske i spelbranschen, att när det är ungt då finns det tillväxt så att det räcker för alla. Och då kan alla gasa på. Men sen kommer man väl in i en fas när det plötsligt blir svårare med nykundsintag och då måste man kanske satsa mer på marknadsföring och det börjar skära i redan pressade marginaler och så får man en sorts utslagnings- och mognadsprocess. Och det är kanske där de här onlinehandlarna är nu. Att nu krigar man mot varann istället för att ta nya kunder liksom från etablerade aktörer, så börjar man...
Men nu är det Zalando, går det fortfarande bra? Eller?
Zalando växer bra. Ja. Boost växer bra. ASOS kom med en kalasrapport också. Det lite så jag tänkte, jag höll upp 20% nästan. Den har ju varit pressad innan. Då,
men då är det då jättarna... Jag vet inte om någon av er var med då, men vi hade den här diskussionen över någon matlåda för inte så länge sedan. Och då var det just här, men då är det de här jättarna som ändå klarar sig. Mm. Medan de här MQ och R&B och vad så här... Vad har de att liksom sätta emot?
Ja.
Och det, alltså, R&B kan man ju nästan bli förvånad över att de fortfarande finns. För det går sämre och sämre och så har gjort det i typ 10 år,
visst.
Eller?
Fast som Vedins av en ny retail group, skohandel som aldrig går bra. Ja, det är precis vad, de är varken renodlade onlinehandlare, de har inte en stark fysisk närvaro, väldigt lokal och
de är inte
smal,
precis,
inte marknadsledare.
Nej, inte ens på en smal nisch är de marknadsledare.
Så det där är jätteintressant.
Men du Lars, vad är det som har, du som kan H&M bra, vad är det som har hänt i H&M egentligen? Vad är det som har gjort att de har vänt nu? Liksom?
Ja, för du stack ju ut hakan för ett år sedan.
Ja, visst.
Vid börsveckan.
Ja, men det var ingen som gillade H&M då.
Ja, men det var väl augusti, september, inte jag missminner mig i fjol.
Så vi tjänade lite pengar på en köprek, sen tog vi ner till neutral och sen nu köp igen då.
Mm. Men nu är det ju många som har köpt.
Visst, det var inte, nu har sentimentet svängt. Ja. Men det som har hänt är väl att egentligen har de bottnat ur. De hade en lång, så under flera år så sjönk marginalerna och delvis var det väl det ett marknadsfenomen. Men om man tittar på närmaste konkurrenten Inditex då, som har Zara bland annat som varumärke, så hade inte de alls samma svaga lönsamhetstrend. Så det var ju någonting i H&M och det är väl, så man har haft olika sourcingstrategier jämfört med Inditex. Ja, det är många små faktorer tror jag där man har varit lite fel. Inditex var ju tidigare till exempel med en sån här multibrandstrategi, att man hade flera varumärken. H&M, Pull&Bear, Massimo Dutti. H&M hade ju en monolitisk H&M. Det blir enkelt att marknadsföra sig, men går någonting dåligt så slår det mot hela bolaget. Så där. Det har de ju ändrat på, så nu har ju H&M också flera varumärken. Man har, så det här strategiomläggningen har tagit ganska lång tid. Nu kanske börjar bära frukt.
Det stora bolag som du säger också. Att
de har ju finanser att klara sig. De har varumärket. De är ju jätteduktiga på logistik.
Dollarn då? För det
är ju
tidigare år.
Ja.
Pratar man så himla mycket om dollarn när de pratar om H&M. Ja. Det känns som att man inte gör det lika mycket.
Nej, det är bra. En valuta är ju jättebig för många bolag. Ink H&M då.
Men de måste ju vara duktiga. För vi pratar ju om det här lite... Jag pratade om det igår med de förvaltare som är de svenska industribolagen. De har rätt nice resa liksom med en stark dollar. Men du är ju helt rätt, Elinor. Dels H&M, det är ju motvind med dollarn. Mm. Och sen, du har ju inte pratat särskilt mycket om det.
Nej.
Det slår mig nu också. Ja. Det är ju ingen som har pratat. Och dollarn är ju starkare än någonsin.
Visst.
Mot kronor, eller de senaste åren.
Har du en fondexpert? Kanske Sveriges bästa fondanalytiker. P. Ståhl. No, that's too obvious. Vi kallar honom Per S. han sa häromdagen att det lättaste vd-jobbet i världen måste vara en svensk vd. Det var en otrolig medvind i valuta.
Nej, men det var faktiskt en europeisk fondförvaltare som tyckte det. Och som var jättemycket överviktiga schweiziska bolag. För han tyckte de har gjort ett fenomenalt jobb under decennier med att effektivisera bolagen. Leta effektiviseringar när man har hela tiden haft motvind. om en sjukt stark...
Ja. Väldigt intressant hur disciplinerade det har varit.
De hade de här Rocco, Novartis och de här stora schweiziska Nestlé. Liksom, de här, och de hittar synergier, de hittar effektiviseringar.
För det är ständig motvind. Men, men räkmackar för de svenska vd:arna.
Ja, det var lite kontenta. Jag vet att jag tog upp det.
Vi hårdrar lite grann. Men det är en bra poäng faktiskt. Mm. För det är så lätt att... Så här, man tittar på bolag med bra resultat så kan det se väldigt fint ut okulärt, eller så här, siffrorna, men ja, hur mycket valuta väl... och inte. Och det är klart, det blir väl en lättja kanske om man hela tiden har valutan med sig.
Men det blir väl också lätt så att när det går dåligt och så har man valutan mot sig, då är man väldigt snabb med att ta upp det.
Visst.
Men man kanske då glömmer bort det när det går åt andra hållet, för då är det inte lika kul att säga att ja, det var valutan som hjälpte till.
Nej.
Men sen är det klart, de har väl inköp i dollar, de här industribolagen i Sverige som tar ner marginalen med råvaror. Och likadant med schweizarna, de köper väl in billiga råvaror.
Visst.
Det är väl ett valutaspel. Ja. Det är valutakrig som Trump säger.
Ja.
Men det är väl lite så att de kan ju inte satsa på liksom låg marginal business. De måste ju gå på liksom de här... Där man
upp
kan,
i värdekedjan. Upp,
alltså, långt, du måste så långt vara, man kan komma i värdekedjan.
Ja, det är de ju med de här tre. Deras, de tre, de är ju bland Europa, det är ju Europas största bolag. Det glömmer ju bort. Rocco och Novartis.
Mm.
Market cap-mässigt. Det är ju jätta liksom. Och de är väl högst upp i värdekedjan. Det är väl det som är grejen.
Medan i Sverige kan man bocka liksom bocka plåt liksom.
Ja, du behöver inte vara lika högt upp.
Nej, precis. På grund av valutan.
Det. Men du har väl skrivit om dollarn?
Jag skrev ut en dollar,
men du bäser ju den nu. Eller inte du, men någon.
Det finns teorier om att dollarn, alltså så fort dollarn är stark, dollarn går ju, allting går i vågor, så går tillväxtmarknaden dåligt.
Mm. Och de lånar mycket i dollar.
Exakt.
Det är bara en fotnot.
Och man kan ju säga, en fotnot är ju att svenska kronan hör väl till den här gruppen också då. Mm. Av valutor som rör sig motsatt så att säga, och marknader. Men vi har haft ett dollar alldeles sedan 2011 ungefär. Och längden på det är ungefär att nu borde vi nå toppen någonstans här. Och det talar då för tillväxtmarknaden framöver. Tror i alla fall JP Morgans experter på området. Så det har jag skrivit lite om.
Intressant. Men svagare dollar behöver inte betyda starkare krona. Så att
om du följer tillväxtmarknadens logiken då, så kan du göra det faktiskt.
För jag tycker det känns som att det finns mycket negativt sentiment kring kronan också.
Absolut. Det finns väl ingen som
så att vi kanske slutar tappa relativt dollarn, men sen finns det ju euro, pund.
Men tänk om mycket annat, Schweiz sentimentet. Tänker jag lite, Brexit och handelskriget. Det känns som investerarna har, man har ju tröttnat lite på något sätt, har man ju lagt sig, känner jag. Så där kan det bli så mycket värre.
Ja.
För nu känns ju alla Brexit-grejer som har kommit nu. För det har ju intensifierats tycker jag. Man får mycket, det är ju mycket Brexit nu. Senaste dag var kanske inte lika positivt. Det var Nordirländska partiet. Och så. Men det känns ju på något sätt att förväntningarna är så låga. Så att blir det lite bättre momentum som det har blivit tycker jag i Brexit-frågan nu. Sista veckan i alla fall.
Visst.
Så det påverkar ju sentimentet så oerhört mycket. Och jag tänker att det kan bli likadant med kronan. Nu brukar jag inte vara någon kronförespråkare, men på något sätt att det är så mycket diskonterat.
Ja, vi får se.
Men det är ju inte bara kronan som går åt, det är ju liksom även vårt grannlands
kronan.
Som borde vara stark kanske.
Också,
Den hade botten,
botten mot euro.
Mm. Ja, det var det varje dag.
Mm. Ja, eller igår eller något.
Ja.
Mm. Så jag menar, det är ju alla, de flesta små valutor, kanske med undantag av schweizerfrancen då.
Mm. Men det är väl också en klassiker. Jag vet inte hur volatiliteten är på börsen, men det känns ju som att det är lite mer så här risk av nu.
Mm.
Och då tar alltid mindre valutestryk, ungefär som på börsen. Att när det är lite svajigt så har beta-aktier, mindre bolag och så vidare som ofta ligger först i kön där. Lite någon sorts flight to quality eller safety. Sen om det är riktigt säkerhet eller inte, eller inbillad, det återstår ju att se.
Samtidigt är ju svenska börsen på nära all time high.
Mm.
Så att, hur förklarar ni det liksom?
Ja, men det känner man ju inte när man läser tidningarna eller någonting. Eller vad känner ni?
Nej.
Det är ju så mycket negativa rubriker.
Visst, men det känns ganska frikopplat tycker jag. Makronyheter och börsnyheter. Ja. Det är som att det är två olika
mer
saker.
Mer och mer för varje år som går. Ja. Eller upplever jag vet inte om det är så. Men jag upplever att det blir mer och mer frikopplat.
Ja.
Ja. Eller om media är fel ute.
Ja.
Jag vet inte.
Och det kanske inte är helt orimligt. Mm. Ja, med tanke på den extrema räntemiljö vi har nu. Så kanske konjunkturen spelar en mer underordnad roll än det har gjort tidigare. Självklart kommer det alltid vara en enormt viktig drivkraft. Men det är inte riktigt den här millimeterpassningen som förut.
Ja, verkligen inte. Det finns 16 miljarder, biljoner dollar obligationer som, handlas till, som ger minusränta idag. Så jag menar det, och det kommer ju öka då framöver också. Så att det finns ju väldigt mycket pengar där som söker avkastning.
Ja.
Och det är också en förklaring till varför de här fastighetsaktierna förmodligen har gått så bra.
Ja, men det tror jag. Och börs, även Stockholmsbörsen nu då. Mm. Det, är allt det, här med, det kommer väl nytt kapital som vill ha, inte ha minusränta liksom. Om man rent sådär, vad heter det, om man får investera så enligt fonddirektiv och så vidare. Så.
Nu är vi i början av rapportperioden. Är det några bolag som ni är särskilt sugna på att se?
Ja, jag kör en liten copy-paste här på mina gäster. Jag har ju fått hoppa in här för Jesper eftersom han har varit sjuk. Söderfjäll och Martin Nilsson var ju, hade jag som gäster. Och de sa ju, ja men det är ju det är imorgon. Och det är Sandvik.
Mm.
Det liksom sätter...
tonen
för resten. Hur för går, sektorn, eller? Hur går industrin?
Ja.
Att det är det som är det.
Precis, så kanske jag inte bara cykliskt utan för hela rapportperioden också.
Tänkte jag.
Och Sandvik brukar man säga är i alla fall de rapporter jag läser är ganska högt värderad just nu. Mm. I förhållande då till annan industri så att säga, i europeisk industri. Så att det ska ju verkligen bli spännande att se.
Ja, men det är imorgon.
Det är imorgon.
Bankerna blir lite intressant.
Ja.
Tycker jag och se hur pass nu är ju bara
kostnadsbesparingar som lanseras.
Och konkurrensen
är det är ju rätt låga förväntningar tror jag också på bankerna. De har ju inte alls gått särskilt bra i år.
Nej, och de amerikanska bankerna har ju kommit, de har ju dimpt ner i veckan nu några på bankerna. Och det är, de har ju varit bra, men jag tror att även där har ju förväntningarna varit väldigt lågt ställda för de har slagit förväntningarna med lite.
Just det.
Men amerikanska bolag brukar göra så att de sänker förväntningarna en till två veckor innan de kommer med rapport.
Jo, jag vet.
Och så kan de alltid slå.
Så men det känns väl lite som att det är så i Stockholm också nu, känner jag. Eller jag vet inte vad er upplevelse. Nej, men att man har dragit ner estimaten lite.
Visst.
På industri.
Men bankerna kan bli kul. Det är inga stora rörelser eller förändringar. Men det är ju alltid, tycker jag, en bra sätt. Lite temperaturmätare på vad som händer i ekonomin i stort. Och men inte minst i Sverige där det är så mycket diskussioner kring hushållens skuldsättning, fastighetspriser och så vidare. Mycket av de trenderna kan man ju plocka upp liksom i bankrapporterna.
Men jag läste idag i tidningen att det verkar vara all time high igen på lite sådär vissa delar i Stockholms innerstad. Priserna nu att det börjar.
De är på väg tillbaka.
Ja, bostadspriserna. Och det borde
de har höjts nu under hösten.
Ja, och det borde kanske gynna bankerna med ökad utlåning och sådär. Högre tillväxt än väntat på. Men nu finns ju många nischaktörer också som erbjuder bolån och så kanske hela sektorn växer. Eller den delen av marknaden
sektorn växer. Men det är ju ändå lite hoppingivande att priserna börjar ticka upp uppåt igen. Så det ger lite råg i ryggen åt konsumenterna. Och så har det väl varit ganska hög omsättning också om jag förstått saken rätt på bostadsmarknaden. Många transaktioner då på månadsbasis om man tittar på sån här Hemnet-statistik.
Vilken rapport ser du mest fram emot, Carl?
Wirecards rapport.
Man, de har ju fått en negativ artikel den här veckan igen i Financial Times.
Jo, men det är ju gammal skåpmat. Alltså det är Financial Times och Wirecard har ju slagits med varandra många år tillbaka.
Det känns som de slår sig blodiga snart.
Och det var ju Financial Times kom ju precis med gjorde en intern undersökning då nyligen där de undersökte om någon av deras rapporter har samarbetat med så kallade blankare då. Men kom fram till att de inte hade gjort det. Och då började de direkt rapportera negativt om Wirecard. Och då tog de fram gamla dokument från maj som var känt för marknaden egentligen, borde vara kända. Som då ska vara interna dokument. Och då gjorde man en jättestor affär av det här att Wirecard skulle ha blåst upp sin omsättning då i Irland och Dubai. Och att de använde så här falska bolag handlade artikeln om. Men det visade sig då när Wirecard besvarade det här och aktien faller 20% på det här. Då är det så att det här interna dokument, det är ungefär som kladdpapper liksom. Och det är att de här bolagsnamnen då, det är själva verket, det är deras så att säga tecknamn för kundgrupper. Liksom. Som då Financial Times har tolkat som att det är bolag. Riktiga bolag.
Och Wirecard är ett tyskt fintechbolag, eller hur?
Det är precis. Det är
betallösningar, vad gör
det? Ja, det är betallösningar, precis. Så att det är ett jättestort Klarna kan man säga. Som har 50% av omsättningen i Asien. Och som växer med 30% årligen ungefär.
Men intressant med den här fejden de emellan.
Ja, och Wirecard då har ju i juni så spelade de in en blankare i London. Det var en agent då som spelade in en blankare som sa att han har fått information om en kommande Financial Times-artikel och att han ville att den här andra motparten då skulle själv gå in och blanka för att han kunde inte blanka för mycket pengar eftersom han redan var misstänkt för insiderblankning. Så att tyska finansmyndigheten då är på det här och de utreder liksom.
Wow.
Det har ju varit flera sån här
vilket drama.
Ja, det är drama på
det. Spännande. Följetong.
Det är verkligen en följetong. Men jag tenderar ju att tro på bolaget då.
Du är ju
mer.
Tunga aktieägare där.
Och jag är aktieägare också. Men den 6 november då släpper de en rapport. Mm. Och den ser jättemycket framåt.
6 november.
Ja.
Spännande.
Mycket spännande.
Och Fricken då?
Nej, du vet, mina bolag sådär, eller hälsovård, det är inte så mycket rapporter.
Nej,
då,
och rapporterna förstås, är inte så
de är inte
viktiga.
Så avgörande. Mm. Sådär, så att det
du vill se forskningsresultat, eller?
Jag vill se forskningsresultat, studiedata. Mm, men det kommer hela år, varje månad är det något bolag som presenterar något spännande. Nej, men det är möjligen då tycker jag de stora läkemedelsbolagen då, och då lite med temat att det är ganska mycket diskussioner kring prissättning. Det har varit en längre tid och det kommer fortsätta vara mycket diskussioner. Hur mycket kan man ta betalt för läkemedel? Och sedan en hyggligt lång tid tillbaka så är det ju många myndigheter som använder någon sorts, man pratar om kvalitetsjusterade livsår till exempel, hur mycket hälsoekonomiska studier ska ligga till grund för prissättning. Så det är inte lika fritt längre. Man ska visa en tydlig nytta då. Mm. Och det har varit några rätt stora avvikelser framförallt i USA med bolag som mjölkat ersättningssystemen då, som har skapat mycket upprördhet. Det här tycker jag är en intressant diskussion och se vad man kan göra. Och då finns det ju en speciell kategori inom läkemedel och särläkemedel eller orphan drugs. Och då är det antingen ett väldigt stort medicinskt behov eller rent av så att det inte finns några andra läkemedel alls tillgängliga. Det finns liksom ingenting. Nej. Och då är i princip prissättningen helt fri. Mm. Det kan låta lite cyniskt då, men där kan man verkligen, verkligen ta betalt. Vilket ju är en del av uppsidan för bolag då, eftersom det är små indikationer. Men så att jag kommer titta lite på läkemedelsbolagen, säga vad ni tittar på, vad de säger om framförallt den amerikanska marknaden och prisutveckling.
Vilka läkemedelsbolag du tittar på främst då?
Jag gillar ju, vi har ju svenska Sobi då som är inom hemofili, och då är det ju schweiziska Roche som Per pratade om tidigare.
De kommer med rapport i veckan, jättestarkt.
Exakt,
de guidar
superstark,
upp,
de guidar
på
upp,
just amerikanska delen för blod.
Och där tänker ju marknaden enes bröd, den andres död. Ja. Så om det går bra för Roche går det dåligt för Sobi, istället för att tänka att hela marknaden går bra. Men det är hemofili intressant. Jag är aktieägare i Novo Nordisk, tycker diabetes och insulinmarknaden är spännande. Så att det är de stora, GSK, Sanofi. Ja.
Du ska hålla ögonen
de
på dem.
De ska titta
på jättarna.
Ja, jättarna. Mm. Mm. Då har man, ser man alla indikationer.
Ja, det är klart. De är så stora och breda. Väldigt diversifierade.
Mm.
Har vi pratat klart nu?
Jag tror det.
Det verkar så.